Tjabarabadoo! Tjabarabadej! 100 000 kylskåp säger hej!
Oj, det var många. Ska du inte säga hej tillbaka, Gabriel?
Jo, just det. Hej på er. Säger du till lyssnarna eller till de 100 000 kylskåpen?
Jag säger främst hej till lyssnarna. Men jag vill såklart svara kylskåpen om de nu har sagt hej till mig.
Det var trevligt gjort.
Eller hur? Var fick du 100 000 kylskåp ifrån? Jag målade dem nu på morgonen.
Wow, det var många. Jag blev påminn förra veckan om att jag måste prata oftare om att jag älskar att måla kylskåp.
Det är väl inget du måste prata om, men visst,
jo, det måste jag göra.
Okej. På tal om det här, så har jag fått veta några galna nyheter om kylskåp.
Va?
Chockerande information måste jag faktiskt kalla det.
Vad är det som har hänt? Har ett vandrande kylskåp bestigit Mount Everest för första gången?
Nej, ja, just det har redan hänt.
Det berättade vi om i storykalendern.
Det var en påhittad berättelse om en kylskåpsjätte.
Var den verkligen påhittad?
Ja. Men det var inte det jag tänkte berätta om, okej?
Några andra chockerande nyheter?
Ja.
Har ett kylskåp blivit president i Kina?
Inte det heller.
Jo, det har jag läst om. Xi Jinping heter Kinas president.
Nej, Xi Jinping.
Aha. Har ett kylskåp blivit president någon annanstans?
Inte vad jag känner till.
Det är bara limstiftet som får styra ett land.
Nu förstår jag inte alls vad du menar.
Ja, Sveriges statsminister. Ulf Kristersson.
Krister, inte klister.
Aha! Han brukar ju alltid säga sådär typ: nu ska vi laga det som är trasigt i det här landet. Jag trodde det var därför han hette Klisterson och ville limma ihop allting.
Jag fattar. Det är sant att det finns många sprickor i ett samhälle mellan grupper av människor med olika åsikter. Och politikers ansvar är att lyckas få ihop samhället och hitta sätt att samarbeta och gå framåt trots alla sprickor som finns.
Ungefär som ett limstift.
Just det. Men det är tyvärr många politiker som snarare gör sprickorna större. Men mina kylskåpsnyheter har ingenting med politik att göra. Det är inget vandrande kylskåp som blivit president någonstans.
Det får vänta till EU-valet.
Det går inte att rösta på vandrande kylskåp i EU-valet.
Inte! Det hade jag tänkt göra.
Du har tyvärr inte rösträtt, Oscar.
Ah, för att jag är 9 år.
Och för att du är en docka.
Ah, men om det inte är några vandrande kylskåp som ställer upp, då vill jag ändå inte rösta.
Nej. Men de chockerande nyheterna jag fått höra om, eller det är inte nyheter, men jag har fått veta den informationen nu. Och de har inget med val att göra, men med lagar och regler.
Har kylskåp blivit förbjudna? Du skojar, Gabriel. Det här är det värsta jag har hört!
Kylskåp är inte förbjudna.
Oh, det var skönt att höra.
Men jag har fått höra om en lag om ett förbud som har med kylskåp att göra.
Nej!
Vi kan sätta på gurkagingen så ska jag berätta sen.
Vad är det som är förbjudet, Gabriel?
Det ska jag berätta efter gingen.
Nu är jag jättenervös!
Du behöver inte oroa dig, Oskar. Det är mest tokigt. Nu drar vi igång dagens avsnitt.
Okej!
Och äntligen avsnitt 100435 av Kylskåpsradion.
Och äntligen ska jag få veta vilka fruktansvärda nyheter du pratar om, Gabriel.
Det är ingen fara, Oscar. Mest tokigt, berätta då.
Jo, det finns ju vissa länder och platser du tycker om, Oscar. Jag älskar Mongoliet.
Ja, för där spelar de inte så mycket fotboll och äter inte så mycket choklad.
Underbar plats. Och så älskar jag Nepal.
Självklart, för där pratar de gurkaspråket. Det vi kallar nepalesiska är ju samma språk som språket gurkali eller gurka, som kommer från regionen Gurka i Nepal. Det var den tidigare gurkakungen som blev hela Nepals kung, och därför blev liksom gurkaspråket till nepalesiska.
Ett gurkaland blir inte bättre än så.
Nepal är lite av ditt drömresmål.
Ja, tack.
Och i Sverige tycker du om gurkastaden Västerås.
Precis. Förresten, du har glömt berätta för mig om när mitt favoritfotbollslag vunnit en match.
Ja, du tycker det är så tråkigt när ditt favoritlag förlorar. Så du vill bara att jag berättar för dig om de vinner.
Ja, tack!
Men jag har faktiskt inte glömt det. Det är tyvärr så att ditt gurkalag förlorade de första 4 matcherna på säsongen.
No!
Det är därför jag inte gillar fotboll. Men du kan glädja dig nu, Oskar. Jaså? För i torsdagskväll spelades årets femte match och då vann till slut The Cucumbers from St. Aros, a.k.a. Västerås SK, sin första match i år. De vände underläge 1-0 till seger med 2-1. Vilken gurkasuccé! De har faktiskt spelat bra och jag har tyckt synd om dem för att de förlorat de fyra första matcherna. För det var väldigt jämnt och varje match blev bara 1-0. Aj då! Men nu till slut har de gjort sina första mål för säsongen och vunnit sin första match i Allsvenskan på över 20 år. Gurkorna är tillbaka! Du får heja ordentligt på dem så de klarar sig kvar i serien till nästa år. Ja tack! De spelar ikväll också så jag ska hålla ett öga på hur det går. Berätta bara för mig om de vinner, visst. Men Mongoliet, Nepal och Västerås är några av dina favoritplatser. Ja, tack! Nu har jag fått höra talas om en plats där du verkligen inte vill bo. Va? Är det en gigantisk chokladfabrik? Nej. Så här skriver lyssnaren Eddie. Ålder, ni är bäst i test. Visste ni att det är olagligt att sova i ett kylskåp i Pittsburgh? Vad sa du? Det är helt otroligt. Är det olagligt att sova i ett kylskåp? Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig hört talas om en så fruktansvärd lag. En ganska tokig lag måste jag säga att det är. Men det är sant som Eddie skriver. Staden Pittsburgh ligger i delstaten Pennsylvania i USA. Var ligger den? Det är en delstat i nordöstra USA, nära New York. Ja, väldigt nära. Själva staden New York ligger i en delstat som också heter New York. Men på andra sidan floden börjar delstaten New Jersey. Det känns typ fortfarande som samma stad, men är egentligen olika delstater. Men bredvid New Jersey, där ligger Pennsylvania. Det var många delstater på liten yta. Det är det. I nordöstra USA, alltså uppe till höger på kartan, bor det många människor och där finns det flera ganska små delstater. Som i Centraleuropa, där det är många länder på liten yta men ändå med många människor. Men i andra delar av USA bor människor mer utspritt, där det till exempel är ökenlandskap eller väldigt kallt. Och de delstaterna är stora till ytan, fast det bor ändå inte så många människor i dem. Okej, ungefär som i norra Sverige och Finland och Norge. Ja. I både Europa och USA finns det vissa platser som är mer tätbefolkade och andra där människor bor mer utspritt. Och det är olika från person till person var de tycker mest om att bo. Men som i de flesta länder så bor de flesta människorna i USA ut med kusten för att de tycker om att bada. Nej, snarare för att genom historien har grundats flest städer vid havet för att det bedrivits handel med skepp och fartyg och då har det liksom blivit städer runt om handelsplatserna.
Aha, jag fattar.
Så många av de största städerna i USA ligger vid havet, som New York, Los Angeles, Miami, Houston, San Francisco och så vidare. På samma sätt ligger många stora städer i Europa vid havet, som Stockholm, Göteborg, Amsterdam, Barcelona, Rom, Köpenhamn, Aten, Istanbul och så vidare. Men några av Europas största städer ligger inte vid havet ju, som Paris och London. Det har du rätt i, Oscar. Om en storstad inte ligger vid havet så ligger den med stor sannolikhet vid en stor flod.
Aha!
Så är det med både London och Paris. Även Budapest, Wien, Berlin, Prag, Sarajevo, Belgrad, Kyiv, Warszawa och så vidare. Det är huvudstäder där en stor flod går rakt genom staden.
Så staden är byggd ut med floden?
Precis. Och de stora floderna går hela vägen ut till havet. Som jag sa är en stad en handelsplats där människor samlas för att byta varor. De flesta städer har börjat som marknader liksom. Sen började fler och fler människor flytta dit och städerna började växa explosionsartat när fabriker började byggas som människor började jobba i.
Istället för att alla har varsitt fält de odlar på.
Just det. Om alla är bönder behöver man bo mer utspritt. Men under industriella revolutionen, alltså på 1700- och 1800-talet, så började fler och fler arbeta vid maskiner i fabriker och då bor väldigt tätt i städer. Så då växte städerna snabbt.
Ah!
Och förr i tiden fanns det inga lastbilar så det bästa sättet att skicka runt varor på var med stora skepp. Det är det fortfarande och haven är fyllda med stora fraktfartyg som skeppar varor varje dag hela tiden.
Hur många då?
Vid varje stund beräknas det ungefär 6000 fraktfartyg ute på haven, ibland ännu fler än så. Och ett stort fartyg kan ha 20 000 container på sig, vissa ännu fler.
Wow!
Det beräknas att varje år skickas det ungefär 250 miljoner container med fraktfartyg.
Det är många gurkor!
Ja, verkligen. Om alla de hade varit fyllda med gurkor hade det varit galet. Då förstår jag varför städerna har blivit till vid havet eller stora floder.
Ja, förr i tiden var ju båtarna byggda av trä och det hade inte fått plats så många container på de fartygen eller skeppen. Men att ha en hamn har länge varit viktigt för att en stad ska växa sig stor och inflytelserik.
Just det!
Idag fraktas mycket med tåg och lastbilar också, så det är inte lika viktigt med en hamn, men de flesta stora städer ligger fortfarande vid havet. En stor flod eller en stor sjö.
Okej. Men till kylskåpsförbudet då?
Just det. Vi tappade bort oss lite här när vi började prata om storstäder.
Eddie skrev om staden Pittsburgh.
Just det. Ligger den också vid havet?
Nej.
Men vid en stor och viktig flod.
Aha!
Det är faktiskt flera floder som kommer samman inne i staden Pittsburgh och blir till floden Ohio River. Sen fortsätter den superlångt i 150 mil ända tills den blir en del av USA:s näst längsta flod Mississippi River.
Wow! Var slutar den?
I Mexikanska gulfen, söder om USA.
Men du sa att Pittsburgh ligger i nordöst?
Ja. Så om du går på en flodbåt i staden Pittsburgh i nordöstra USA kan du åka på floden i flera hundra mil och passera flera av USA:s största städer på vägen ner till Mexikanska gulfen.
Floder är häftiga!
Verkligen. Och livsviktiga för oss människor. Nästan alla städer på jorden ligger vid en flod.
Eller vid havet, sa du.
Ja, men ofta är det då en flod som går ut i havet där.
Sant!
Men absolut, vid vatten är det viktigaste.
Börjar eller slutar en flod vid havet?
De flesta floder börjar i bergen, alltså ovanför havsytan, och så åker vattnet neråt ut i havet.
Ah, på grund av gravitationen!
Just det. Vattnet kan ju inte rinna uppåt liksom,
det har du rätt i.
Och det kan komma floder från många olika berg som sedan samlas i samma flod, så det blir en större och större flod innan den når ut till havet.
Aha!
De flesta floder har många olika förgreningar med mindre floder som mynnar ut i den stora floden.
Vilken är världens längsta flod?
Det beror på lite hur du räknar, men de flesta är ändå eniga om att Nilen är världens längsta flod, tätt följd av Amazonfloden och Yangtze i Kina.
Okej, Nilen är den där floden i Egypten.
Just det. Men den vita Nilen börjar ända nere vid Victoriasjön, på gränsen mellan Kenya, Tanzania och Uganda. Sen fortsätter den genom Sydsudan och Sudan, där den kopplas samman med den blå Nilen, som börjar i Etiopien. Det kommer även vatten från Rwanda, Burundi och Kongo till den långa floden som sträcker sig över 665 mil innan den når Medelhavet i Nildeltat, som det kallas, där Egyptens största städer ligger. Ett delta är ett triangelformat område där en flod går ut i havet.
Nilen är en lång och viktig flod.
Otroligt viktig. Så viktig att det är många som till och med är rädda att det kan bli krig mellan olika länder på grund av floden Nilen.
Varför det?
Jo, Etiopien har planer på att bygga en stor damm för att samla vatten från Nilen, men det skulle göra att det inte blir lika mycket vatten i floden senare, alltså längre ner i Sudan och Egypten.
Oj då!
Så det är redan en stor konflikt mellan länderna som ligger ut med Nilen.
Vatten är viktigt!
Verkligen. Och det är många som tror att det kommer vara fler konflikter om vatten och floder i framtiden, särskilt på grund av klimatförändringarna.
Just det! Floder är faktiskt häftiga och de är livsviktiga för oss, jag menar, er människor.
Eller hur? Och om ni vill se hur viktig en flod kan vara så kan ni kolla på dagens avsnittsbild. Det är en karta över var människor bor någonstans i landet Egypten.
Okej.
Där det är rött bor det många människor, där det är orange är ganska många och där det är liksom beigevitt bor det knappt några människor alls.
Alla nästan bor ut med havet eller i en linje.
Precis. Och den linjen, det är floden Nilen.
Aha! Det går att se vart Nilen går utifrån var människor bor någonstans.
Ja, verkligen. Resten av landet är i princip öken. Det går knappt att bo någon annanstans.
Ganska tydligt på den kartan hur viktig en flod kan vara.
Eller hur? Och det stora området i övre delen av bilden är det som kallas Nildeltat. Om ni kollar på Egypten på Google Maps så ser ni att i Nildeltat och ut med floden Nilen så är det grönt, men resten av landet är öken. Genom tusentals år har städer byggts ut med floden Nilen, för den svämmar över varje år och gör det möjligt att odla mat på marken ut med floden. Och redan i forna Egypten var de väldigt duktiga på att bygga kanaler och ta tillvara på vattnet från floden.
Coolt!
Verkligen. Egypten är ett ganska extremt exempel på hur viktig en flod är, eftersom den går genom världens största öken. Men i alla länder finns liknande exempel där städer har byggts ut med floder.
Just det!
I Sverige har vi jättemånga floder, men som inte är så stora. Vi har liksom mycket vatten och sjöar överallt. I många andra länder dock kan det finnas väldigt få sjöar och inte inte så många små floder, men de har kanske en jättestor flod som går genom hela landet.
Aha! Men nu fastnade vi i floden, Gabriel!
Just det. Vi pratade om att Pittsburgh ligger i början av en av USAs längsta floder.
Precis!
Men i hela delstaten, Pennsylvania, finns en lag som du inte tycker om.
Ett kylskåpsförbud?
Ja, det är förbjudet att sova i kylskåp.
Varför det? Jag har aldrig hört om en så onödig och dum lag.
Det låter lite tokigt faktiskt.
Jag älskar att sova i mitt kylskåp. Och alla hade mått bra av att sova i kylskåp. Särskilt om det är riktigt varm dag.
Det vet jag inte om jag håller med om. Det beror på hur stort kylskåpet är. Men visst,
varför är det ens förbjudet?
Alltså, om vi bor i Pennsylvania någon gång,
vilket vi såklart inte kommer göra med de fruktansvärda lagarna.
Antagligen inte då, men det hade ändå varit tillåtet för dig att gå och lägga dig och sova i kylskåpet hemma i lägenheten på natten.
Säkert? Ja, för att jag är docka.
Nej, för att det är liksom hemma i vår lägenhet då.
Så man får sova i ett kylskåp hemma, men inte hemma hos någon annan.
Alltså, det låter inte så snällt att gå och lägga sig i någon annans kylskåp. Är det ens lagligt i Sverige? Jag får ju inte bryta mig in hos en annan person och gå och lägga mig i deras kylskåp.
Står det i Sveriges lag?
Jag tror inte det med kylskåpet står i lagen.
Du får inte bryta dig in hos en annan person och lägga dig och sova i deras kylskåp.
Just så står det inte, men jag får ju inte bryta mig in någon annanstans. Jag får inte vara hemma hos någon annan mot ens vilja liksom.
Sant!
Och om jag förstår det hela rätt så finns det en gammal lag i Pennsylvania där det står att det är förbjudet att sova på kylskåp utomhus.
Vänta, vänta! På kylskåp? Inte inuti?
Nej, det verkar som att det i lagen står på kylskåp. Jag tror inte det är någon som har försökt sova in i ett kylskåp.
Jag gör det varje natt.
Ja, men i Pennsylvania tror jag inte det är så vanligt. Jag har lite svårt att hitta bra information om den här lagen, men det är ganska många som skriver om den. Så det verkar finnas någon slags kylskåpslag i Pennsylvania och det är en gammal lag.
Om gamla kylskåp?
Ja, det verkar som det är förbjudet att sova ovanpå kylskåp utomhus. Den vanligaste gissningen till varför är att det gamla kylskåp hade liksom sitt kylaggregat och allt sånt ovanpå kylskåpet.
Aha, det som är på baksidan idag.
Precis. Om ni har känt på baksidan av ett kylskåp så är det väldigt varmt där.
Varför är det varmt när kylskåpet är kallt? Är det liksom värmen som tas ut ur kylskåpet och sprutar ut på baksidan?
Nästan så, ja. Värmen leds liksom ut så att det blir kallt inuti kylskåpet men varmt på utsidan. Och desto hårdare ett kylskåp behöver jobba, alltså själva maskinen och aggregatet och så, desto varmare blir det bakom kylskåpet.
Aha!
För av alla maskiner som arbetar så skapas värmeenergi.
Det är därför det finns en fläkt i datorn. När den blir för varm när den anstränger sig mycket.
Precis. Och kylskåp skapar värme och de tar bort värme från en del och flyttar den till en annan plats. Så antagligen har lagen kommit till på grund av kylskåp som stod utomhus och blev varma på ovansidan på grund av värmen från aggregatet. Och om det då var kallt ute så kunde personer som till exempel var hemlösa gå dit och lägga sig ovanpå kylskåpen för att värma sig.
Ah, så det är en lag mot hemlösa?
Det är möjligt att det var av den anledningen lagen skrevs.
Så de använde inte kylskåpen för att bli kalla, utan för att bli varma.
Det verkar så, men jag tycker alla borde ha rätt att värma upp sig när det är kallt ute.
Alla borde få lägga sig och sova på ett kylskåp.
Ja, jag förstår vad du menar. Och jag tycker också att det borde vara möjligt för alla att värma upp sig någonstans. Men just i fallet med de gamla kylskåpen så är aggregaten väldigt ömtåliga. Och om du lägger dig kanske på en slang som går sönder så kan det också komma ut farliga gaser och kemikalier. Så det kan vara farligt för en person som lägger sig och sover på kylskåpet.
Aha, det har du rätt i.
Gissningsvis så hände det ett par gånger att personen la sig för att sova på någon annans kylskåp utomhus i Pennsylvania som kanske gick sönder. Och därför skrevs det en lag om att det är förbjudet.
Lite tokig lag faktiskt.
Ja, jag har aldrig hört talas om att det skulle vara förbjudet att sova på ett kylskåp.
Det borde du berätta för katter, för de sover ofta på kylskåp.
Det kan du göra.
Men jag får i alla fall fortsätta sova i ett kylskåp.
Absolut. Och det hade du fått göra även om vi flyttade till Pennsylvania.
Puh, skönt att höra.
Även om vi antagligen inte kommer att göra det.
För jag flyttar hellre till Nepal och lär mig prata gurkali,
kan jag tänka mig. Men tack för ditt inlägg, Eddie, och att du uppmärksammade oss på denna tokiga lag.
Ja, tack! Förbjudet att sova på kylskåplagen.
Den hade jag ingen aning om att den fanns. Men nu när vi är inne på temat, skulle du vilja höra några andra tokiga och lite skojiga lagar som finns på olika platser på jorden?
Ja, gärna!
I Samoa, en önation mitt ute i Stilla havet, där är det förbjudet att glömma sin frus födelsedag.
Va?
Det är ju aldrig bra att glömma en familjemedlems födelsedag, men det är inte så ofta det till och med står i lagen.
Är det fängelsestraff?
Det är lite oklart vad straffet skulle bli. Men det verkar som första gången det händer så får du någon form av varning.
Jag håller med om att det inte är snällt att glömma en födelsedag.
Verkligen inte, men ändå en tokig lag.
Undrar om det var en fru som skrev den?
Kanske det. Och i Skottland står det tydligen i lagen att om en person knackar på din dörr och ber om att få låna toaletten, så måste du säga att den får låna den.
En gå på toaletten lag.
Precis,
ändå bättre än att bajsa utanför dörren.
Ja, faktiskt. Det är en gammal lag som handlar om gästvänlighet, som inte är formellt auktoriserad av parlamentet, men det står ändå i lagen.
Jag ska åka till Skottland och testa.
Det är lite oklart om du kommer lyckas. Det är inte så många som känner till den lagen.
Om jag kommer lyckas bajsa? Nej, det kan jag inte.
Jag menar om du kommer lyckas låna en toalett. Ja, vi åker vidare till Alaska. Där finns det en lag som säger att det är olagligt att putta ut en älg från ett flygplan.
Att göra vad?
Putta ut en älg från ett flygplan.
Åh nej, typiskt! Det hade jag tänkt göra idag.
Det kanske inte är det vanligaste att göra.
Menar du att det är lagligt på andra ställen att putta ut en älg från ett flygplan?
Det är nog inte okej någonstans. Inte om flygplanet är i luften. Men jag vet inte om det står tydligt i lagen på andra platser.
Kanske inte. Men om du har flugit en älg till en ny stad och så vägrar den gå ut ur planet, då måste du väl få putta lite på den?
Ja, men lagen gäller inte om flygplanet står still.
Aha! Men om ett flygplan rör sig så får du inte putta ut en älg ur flygplanet.
Så står det i lagen.
Ja, tokig lag tycker jag.
Jag också. Men på tal om kalla platser så finns det en stad i Norge, eller snarare på Svalbard, som är en del av Norge kan man säga, som heter Longyearbyen.
Var ligger det?
Svalbard är en ögrupp i norra Ishavet.
Ishavet? Det låter kallt.
Det är det också. Det ligger mitt emellan den nordligaste punkten av Norge och Nordpolen.
Oj, oj, oj! Nära Nordpolen! Är Svalbard täckt av is då?
Till stor del. Ungefär 60% av ytan täcks av glaciärer och landskapet består av mycket berg och fjordar.
Låt som ett vackert, gigantiskt kylskåp.
Faktiskt, det är väldigt, väldigt vackert. Men jag kanske snarare skulle kalla det för en frys än ett kylskåp, för det är verkligen minusgrader och så. Men den största ön heter Spetsbergen och på den bor alla invånare på Svalbard.
Hur många då?
2926 personer enligt den senaste statistiken jag har hittat.
Inte så många,
nej. Och de flesta, ungefär 2000, bor i staden Longyearbyen.
Okej,
det är världens nordligaste stad.
Den stad som ligger längst upp på jordklotet,
ja. Om du räknar med städer som har minst 1000 invånare.
Aha!
Det finns vissa små byar som kan ligga längre norrut. Men det är svårt att bestämma var man ska dra gränser för vad som är en stad och inte.
Sant! Är Svalbard en del av Norge?
Det kan man säga, ja. Men det är en lite speciell plats och det finns ett avtal mellan många länder om Svalbards status.
Okej!
Så medborgare i alla de länderna som har skrivit under det avtalet får fritt flytta till Svalbard
om de vill bo i ett gigantiskt kylskåp.
Just det. Men staden Longyearbyen grundades år 1906 av ett amerikanskt gruvföretag. Då fick staden namnet Longyear City.
Longyear betyder långt år!
Precis. Sen köptes gruvorna och byn av ett norskt företag några år senare. Men staden brändes till stor del ner av tyska styrkor år 1943 under andra världskriget.
Krigade de ända uppe på Svalbard?
Ja. Det gjorde de. I krig så är ett mål ofta att förstöra motståndarnas resurser. Så jag skulle gissa att striderna runt Svalbard handlade om gruvdriften där.
Vad är det för gruvor? Isgruvor eller?
Nej, kolgruvor.
Aha!
Och staden, som senare bytte namn till Longyearbyen, byggdes upp runt gruvorna på Svalbard. Men idag finns det bara en gruva kvar och de flesta som bor på Svalbard kommer dit som turister eller forskare och studenter.
Studerar de naturen där?
Ja, det är det många som gör i en arktisk miljö som det kallas. Och eftersom Svalbard är som ett gigantiskt kylskåp som du sa,
ja tack,
eller snarare frys, så finns där även ett globalt fröbibliotek.
Ett vadå sa du?
Jo, i en gammal kolgruva som ligger 125 meter in i urberget och hela tiden är nedkyld av permafrost, så finns där ett stort lager med frön från växter från hela världen.
Va?
Det finns idag frön från ungefär 1,1 miljoner olika arter lagrade där, som bevaras i en temperatur på minus 18 grader.
Varför det?
Det kallas för en global genbank och finns till för att spara alla olika sorters växter som finns i världen eller har funnits i världen.
Oh, coolt! Eller hur? Finns de där på grund av att Svalbard är en väldigt kall plats?
Ja, det är en av anledningarna. För då behöver du inte bygga ett stort kylrum liksom, som skulle kunna sluta fungera om det blir strömavbrott eller något. Men förhoppningsvis är också Svalbard en trygg plats som inte hotas av konflikter som skulle kunna förstöra genbanken.
Ah, så det går att kalla Svalbard för världens största kylskåp.
Ja, det är väl Antarktis som är världens största kylskåp i så fall. Även om jag snarare kallar dem båda för en frys.
Ja, men en frys är ett kallt skåp. Så det är liksom samma sak. Kylskåp!
Inte riktigt. De funkar väl nästan på samma sätt?
Ja, det är samma teknik ungefär. Jag förstår vad du menar. Men vad var det för tokig lag du skulle berätta om på Svalbard?
Jo, i staden Longyearbyen, som är Svalbards största stad, så är det olagligt att dö.
What? Ja, vadå olagligt att dö? Måste alla där leva för evigt? Ja, det är för att de bor i ett kylskåp så de mår så bra att de aldrig dör.
Jag fattar precis. Nej, det har inget med det att göra. Det är en lag som säger att det är olagligt att dö där.
Men hur kan det vara olagligt att dö? Jag menar, vad blir det för straff om du dör? Dödsstraff? Det funkar liksom inte.
Nej, det låter lite tokigt i hela. Men det beror på att marken på Svalbard är frusen året runt. Så det går liksom inte att begrava människor.
Nej!
Och om du ändå skulle lyckas ta dig ner i marken och begrava dem på något sätt, så skulle kroppen aldrig brytas ner där. Därför kan läte virus och bakterier spridas på grund av det.
Oj då!
Så år 1950 antog den norska regeringen en lag där det står att det är olagligt att dö och bli begravd i staden Longyearbyen.
Men människor kan väl inte bestämma om de ska dö eller inte?
Nej. Så i praktiken handlar det om att personer som dör i Longyearbyen måste fraktas till norska fastlandet för att begravas där.
Aha! Måste de flytta innan de dör då?
Det är lättast, ja, och billigast, för det tillkommer många kostnader för någon som måste flyttas efter de har dött på Svalbard. Men om du är väldigt gammal eller väldigt sjuk så är det ganska tufft att leva på Svalbard, så det är inte så många som bor där i den situationen.
Sant!
Men det är inte bara att dö som är förbjudet. Det är även förbjudet att föda barn på Svalbard.
Nej! Försöker lagarna förbjuda liv och död?
Det går ju inte, men Longyearbyen är en väldigt liten stad där det sällan föds nya barn. Så sjukvården är inte anpassad för att föda barn där.
Ah, då fattar jag.
Därför uppmuntras gravida kvinnor att flytta till fastlandet minst en månad före födseln är beräknad.
Låter lite tokigt.
Ja, det där är lagar och regler som kan låta lite tokiga. Att det är förbjudet att föda barn och förbjudet att dö. Men eftersom livet på Svalbard är väldigt annorlunda så är det ju förståeligt varför de reglerna finns.
Ja, tack! Hur långt är det till fastlandet?
Den närmsta större orten i Norge är Tromsø. Det ligger ungefär 100 mil från Svalbard.
Ganska långt att simma.
Ja, det går inte. Det är väldigt kallt i vattnet också.
Sant.
Men det finns en flygplats på Svalbard och det går flyg till fastlandet året runt.
Bra att veta om du är på Svalbard och behöver dö eller föda barn.
Just det, det finns flyg.
Har du några fler tokiga lagar?
Ja. Men som du märker har många lagar som kan låta lite tokiga en logisk förklaring.
Det har du rätt i.
Men en väldigt känd lag är förbudet mot att tugga tuggummi i Singapore.
Är tuggummi förbjudet?
Ja. Det är ingen superstrikt lag längre och olika sorters hälsotuggummin är tillåtna. Men det var en lag som skrevs på 90-talet för att förhindra nedskräpning med tuggummi. Det kostade staden flera miljoner om året att ta bort tuggummin från gatorna, nyckelhål, säten på bussarna och så vidare.
Ah, jag fattar. Det finns många tuggummin som trycks fast på platser där de inte borde tryckas fast.
Precis, och det är inte bra. Och de hade diskuterat ett tuggummiförbud i Singapore länge utan att införa det. Men när staden fick ett nytt tunnelbanesystem så var det många som började trycka fast tuggummin på dörrarna som var i vägen för dörrarnas sensorer, vilket gjorde att tågen krånglade.
Aj då!
Då sa presidenten att nej, nu förbjuder vi tuggummin.
Åh, wow!
Och det var många som stöttade förbudet för de tyckte det var onödigt att människor skulle behöva jobba med att skrapa bort tuggummin från marken och dörrar och stolar och sånt som andra hade tryckt fast där helt i onödan. Medan andra tyckte att förbudet var emot invånarnas frihet och att alla ska få välja själva om de vill tugga tuggummin eller inte.
Ja, jag håller ändå med båda två. Jag tycker inte det är bra att skräpa ner och trycka fast tuggummin på massor av platser. Men det borde ändå vara okej att tugga tuggummin om man vill.
Ja, jag håller med dig, Oskar. Men tuggummin kan vara väldigt svåra att få bort. Singapore har många regler med målet att staden, eller rättare sagt landet, ska vara så rent som möjligt. Och en av de lagarna är ett tuggummiförbud.
Intressant! Men Gabriel, hur blir en lag till egentligen?
I Sverige så är det riksdagen som tar beslut om nya lagar.
Orättvist, varför får de göra det? Jag vill också bestämma nya lagar.
Ja, men riksdagen finns ju till för att representera alla som bor i Sverige. När det är val får alla över 18 år vara med och rösta om vilka som ska sitta i riksdagen.
Ja, just det. Så det är som att alla i Sverige får vara med och bestämma vilka lagar som ska gälla.
Ja, det kan man säga. Det är ju själva idén med det demokratiska systemet. Men det bestäms lagar på olika nivåer.
Vad menar du?
Det finns även val till kommunfullmäktige. Det är liksom ett parlament i en stad.
Aha, så olika städer kan ha olika lagar.
Det finns vissa saker som är olika i olika städer, ja. Det kan vara olika hur mycket det kostar att gå på kulturskolan i olika städer. Och något som diskuteras mycket nu är att vissa städer har infört ett tiggeriförbud.
Oj då!
Det är lagar och regler som kan vara olika i olika städer. I Sverige finns det 290 olika kommuner med kommunfullmäktige som bestämmer över sin stad, liksom.
Aha!
Sen är landet även indelat i 29 olika regioner som vi också röstar om vilka som ska bestämma över. De kan också ha olika regler, särskilt vad det gäller sjukvård och till exempel till vilken ålder det är gratis tandvård.
Okej!
Men riksdagen beslutar lagar som gäller för hela landet. Det är där de liksom viktigaste lagarna bestäms och riksdagen kan även bestämma vilka beslut de olika kommunerna får ta och så vidare.
Så riksdagen bestämmer över de som sitter i kommunfullmäktige i olika städer?
Ja, det kan man säga. Men Sverige är ju också med i EU, Europeiska unionen. Och i många frågor bestämmer EU över Sveriges riksdag.
Oj då, så riksdagen bestämmer över kommunerna, men EU bestämmer över riksdagen.
I många frågor är det så. Och den 9 juni i år är det EU-val i Sverige. Då får vi rösta om vilka som ska sitta i EUs parlament. Och det är ett väldigt viktigt val, eftersom det parlamentet faktiskt har makt över Sveriges riksdag i många frågor.
Ah, så det finns olika parlament som beslutar om olika lagar på olika nivåer,
det kan man säga. Och i Sverige så tar regeringen fram olika lagförslag som riksdagen ska rösta om. Men även enskilda personer, så kallade riksdagsledamöter, kan komma med förslag på nya lagar. Det kallas i så fall för en motion.
Okej!
Förra året lämnades det in 2703 motioner i den svenska riksdagen.
Oj då! Det var mycket att diskutera.
Eller hur? Det kan handla om nya lagar eller om hur lagar som finns ska förändras. Många nya lagar i Sverige kommer också från EU.
Alltså att lagen har bestämts i EU-parlamentet och så ska den införas i alla länder som är med i EU. Till exempel Sverige.
Precis.
Jag vill införa en lag om att det ska serveras gurkaglass till lunch i varje skola i hela Sverige.
Mm. Det kan nog bli svårt att genomföra, Oskar.
Jag är säker på att jag kommer lyckas, för jag har väldigt bra argument.
Vilka argument då?
Det är gott.
Starkt argument.
Ja, och så är det nyttigt.
Det är det inte. Gurka är nyttigt. Ja, men glass varje dag tror jag inte de kommer vilja införa i skolan.
Gurka isglass då? Utan socker?
Det är mer möjligt, tror jag. Men är det verkligen så gott?
Ja, tack!
Okej, låter inte lika gott. Men du kan väl ta kontakt med en riksdagsledamot och förklara ditt förslag och be den personen skriva en gurkaglassmotion till riksdagen.
Ja, det ska jag göra. Men du, tror du kanske det är bättre att jag går direkt till EU-parlamentet så att lagen införs i hela EU istället så att alla barn i hela EU får gurkaglass till maten?
Ja, fast det är inte skolmat på samma sätt som i Sverige i hela EU.
Nähä?
Det är bara Sverige, Finland och Estland i hela världen som har gratis skolmat.
Va? Ja, vad äter de i andra länder? Som i Danmark?
Vissa köper lunch i skolan, men många har med sig ett matpaket hemifrån. Ofta mackor.
Oj då!
Så är det i Norge också. Även om det är förslag på att införa gratis skolmat där och fler skolor har det. Men i de flesta länder i världen så kostar skolmaten pengar. Och så har många barn med sig matlådor till skolan. Eller går hem och äter på lunchen.
Så det är lyxigt med gratis skolmat.
Det är helt fantastiskt och jättelyxigt. I Sverige är det ganska vanligt att klaga på skolmaten. Men då får vi komma ihåg att vi är ett av de enda länderna i världen där vi faktiskt får gratis mat i skolan. Inte så mycket att klaga på då. Nej, faktiskt inte. Om du som lyssnar går i skolan i något annat land får du gärna skriva och berätta om hur det fungerar där du bor.
Ja tack, det är spännande att få höra mer om.
Verkligen. Så jag tror det kan bli svårt att införa gurkaglass till alla skolelever i hela EU, Oscar.
Kanske. Jag får börja med hela Sverige då.
Du kan göra ett försök. Om det hade införts en sån lag i Sverige, då hade det kanske funnits en podcast som typ Kylskåpsradion på Samoa som har ett avsnitt om tokiga lagar som finns i olika länder. Och så hade de berättat, i Sverige finns en lag om att alla barn ska få gurkaglass i skolan.
Det hade blivit en världskänd tokig lag.
Ja, som tuggummilagen i Singapore.
Det blir skoj när gurkaglasslagen införs.
Jag tror inte den kommer införas. Det är nog lite chans att den godkänns av riksdagen eller att den ens kommer fram till att det ska röstas om den i riksdagen. Men det hade varit tokigt, Oscar. Det får jag hålla med om.
Och något annat tokigt är dagens skämt. Det är dags för nu!
Kul! Du pratade om en gurkaglasslag, Oscar. Men här har jag en matgåta till dig.
Okej?
Det är Maja som skriver, jag har en gåta. Vilken växt är tom?
Tom? En gurka efter att jag har gröpt ur den, ätit upp allting inuti och lagt tillbaka den i affären.
Va?
Ja, ibland går jag till affären och äter upp allting inuti gurkorna och lägger tillbaka dem i lådan.
Så det ser ut som vanliga gurkor, men du har ätit insidan.
Ja, tack, så jag slipper betala för dem.
Det där är olagligt, Oscar. Finns det en lag där det står att det är olagligt att äta insidan av gurkorna?
Nej, det står nog inte exakt det. Men du får inte gå till en affär och äta upp innehållet i ett paket och sen ställa tillbaka paketet.
Du måste betala för det, annars är det stöld. Och det är olagligt, det står i lagen.
Aha, men det är i alla fall en tom växt.
Okej, ja, men det var fel på den här gåtan.
Okej, kokosnöt?
De har ju kokosmjölk i sig,
sant. Kanske ärtskidor?
De har ärtor i sig, ja, det hörde jag ju på namnet.
Men det finns vissa tomma utrymmen.
Nästan, ja. Men det var också fel.
Jag kommer inte på någon växt som är tom.
Vill du veta svaret?
Ja, tack!
Tomat.
Tomat! Tomat! Låter som tomater är ihåliga. De är tomater.
Eller hur, det var en tokig gåta, Maja.
Tack för den. Den var inte tom, den var superrolig.
Verkligen,
men här har jag en gåta till dig, Gabriel. Den är skriven av chokladtårta. Den hade jag i alla fall inte ätit upp i affären, kan jag tänka mig. Särskilt inte eftersom chokladtårtan är 100 000 år gammal.
Oj då, jag tror kanske den har börjat mögla lite då. Gissningsvis, det var ett tokigt namn i frågelådan, tycker jag. Jag blir lite sugen på chokladtårta.
Okej då, så här står det i alla fall. Hej Oscar, jag har ett skämt. Vilken kroppsdel är den tyngsta?
Ska jag svara på det? Frågan var väl till dig. Hej Oscar, stod den.
Alltså, det var ett skämt till mig som jag kan säga till dig.
Aha, jag är inte säker på om det var det chokladtårtan menade.
Men nu vill jag och chokladtårtan att du ska gissa på vilken kroppsdel som är den tyngsta.
Ja, okej. Det beror väl lite på vad du räknar som en kroppsdel.
En del av kroppen, det är en kroppsdel.
Ja, inte så klurigt va?
Nej, okej, men jag vet inte riktigt. Alltså, är benet en kroppsdel? Ja, det är en kroppsdel.
Ja, okej. Men hela benet då kanske är tyngst, för låret är ju ganska tungt.
Det var fel!
Ja, men räknar du magen? Ryggen var i mage, magen var i rygg. Är det samma kroppsdel, liksom upp mitten av kroppen, att de sitter ihop? För det är ju tyngst då. Jag förstår inte riktigt hur du ska kunna jämföra deras vikt annars. Vad är magen, vad är ryggen?
Båda två är fel, så det spelar ingen roll.
Nej, inte de heller. Kroppsdel, det kan ju inte vara huvudet, för det är inte så stort. Ändå ganska tungt, men det är lite flitigt.
Också fel! Det är en mycket mindre kroppsdel.
Mindre? Men den ska ju vara tyngst.
Ja, tack!
Då kan det väl inte vara en liten kroppsdel?
Jo då.
Jag förstår inte riktigt hur det fungerar. Foten?
Nej.
Är det densitet typ? Alltså den som är tyngst per kubikcentimeter? Då kanske något organ som levern eller hjärtat eller blodet?
Nej. Också fel! Det är en kroppsdel som är tyngst.
Ja, men jag kan inte komma på vilken det kan vara.
Du får berätta svaret, Oskar. Det kan jag inte. Men chokladtårtan kan berätta svaret.
Okej, jag har ingen aning. Så här står det.
Svar. Tungan.
Tungan.
Tungan är väldigt tung.
Det är den väl inte egentligen. Men det låter så.
Ja, tack. Den tyngsta kroppsdelen av alla.
Ja, den är ju liten, men den låter tung.
Lite tokigt namn faktiskt.
Ja, det var en tokig ordvits.
Eller hur? Chokladtårtan avslutar med att skriva. Ni är bäst.
Åh, vad snällt sagt.
Vi tycker att du är bäst och hade bästa skämtet.
Det tycker vi verkligen. Tack för det.
Men Oskar, i torsdags pratade vi lite om scenskräck och att vara rädd och orolig.
Just det!
Och vi har fått en kommentar om det från kaninälskaren 9 år som skriver: Hej! När ni pratar om att man inte behöver vara rädd för spindlar, som om det var en haj, känner jag mig lite kränkt. Jag är faktiskt livrädd för spindlar. Men gör inget. Ni är bäst ändå.
Ah, det var bra sagt, kaninälskaren. Jag är också rädd för spindlar.
Just det, det är det många som är. Och det förstår jag verkligen. Och jag ber om ursäkt om vi fick det att låta som att det inte är en riktig rädsla.
För oavsett om det är en stor fara eller inte, så är rädslan på riktigt.
Verkligen, så är det. Även om alla spindlar inte är lika farliga för människor som en hungrig haj kan vara, så är det många som känner sig lika rädda för spindlar och hajar.
Just det!
Och vi vill inte förminska den känslan. För det är en riktig rädsla som kan vara väldigt stark inombords.
Vissa kan tycka det är jobbigt med spindelfobi.
Det är en del som känner. Och de försöker arbeta med sin rädsla för att den ska bli lättare. Om du har en så stark fobi för något att det leder till ångest och panikattacker, då kan det ju vara jobbigt i vardagen.
Just det!
Då kan det vara skönt att veta att det kan ändra sig och det kan bli bättre med tiden.
Lite uppmuntrande att få höra.
Men vi ville inte på något sätt säga att rädslan inte är på riktigt eller förminska din och andra lyssnares känslor, kaninälskaren.
Tack för ditt inlägg!
Stort tack för det att du skrev och berättade om det. Och det står även i inlägget. Jag har ett skämt. Så här är det. Hur vet man att morötter är bra för synen?
Är morötter bra för synen?
Det är det många som säger, ja. Men varför det?
De innehåller kanske några nyttiga vitaminer.
Morötter är nyttiga, men det är inte svaret på gåtan.
För att morötter rimmar på fötter?
Okej. Okay. Varför skulle det vara bra för synen?
För fötterna kan man inte se med.
Jag förstår inte riktigt logiken.
Nej, inte jag heller. Så det var inte så bra svar.
Okay. Någon annan gissning då?
Morötter är bra för de kommer från mamma.
Va?
Ja, morötter.
Ja, jag har inte ens tänkt på att det heter.
Finns det farrötter också?
Inte vad jag vet.
Och det var också fel svar. Då har jag ingen aning, Gabriel. Hur vet man att morötter är bra för synen?
Kaninälskaren skriver. Svar. För du har inte sett en kanin med glasögon.
Det är sant. Det har jag aldrig sett.
Inte jag heller.
Alltså måste morötter vara bra för synen.
Kanske det, ja. Eller så är det bara att kaniner inte har glasögon.
Jag tror det är för att de äter mycket morötter och deras ögon funkar supermuperduper bra.
Okej, vi säger så. Tokigt skämt var det i alla fall.
Ja, tack!
Och kaninläskaren skriver även: Tack och hej, gurka pastej. PS, hitta felet. Och så är det massor av gurkor.
De är inte fel?
Felet var att det fanns ingen punkt.
Aha! Gurkorna var i alla fall inte fel,
nej. De gurka-emojisarna äter du upp i ett glups.
Gott. Men du, Gabriel, nu tycker jag att vi ska spela upp en sång och vi har ett önskemål här från gurkan 100 000 år. Kan ni sätta på Back to skolan?
Ja, det gör vi gärna.
Här kommer den, gurkan 100 000. Back to skolan.
Sommarlovet är över, jag har fått den sol jag behöver. Jag har käkat mackor med gurkapastej och försökt glömma allt vad jag lärt mig. Trean nu för 70 gången, börja lära mig denna sången. Kom an nu alla kompisar, vi ses om bara ett par dagar. Vi lär oss matte, 1, 2, 3. Vi lär oss läsa, ABC. En grund för livet får vi här. Sånt vi behöver vi i skolan lär. Glöm inte låsa dörren på toan, nu när vi ska back to skolan. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff och vi får aldrig gurka glas. Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i. Nu ska hösten regna bort, nederbörd av all dess sort. Blöta vi till skolan kommer, kan känna sig som värsta fången. Men även om jag ej var tvungen, hade jag varit första ungen utanför vår klassrumsdörr. Jag vet att det är bättre än förr. Skolplikt sen 62, täck för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass att vi aldrig får gurkaglass. Glöm inte låsa dörren på toan nu när vi ska back to skolan. Skolan kan kännas tråkig och bråkig, läxor kännas som straff och vi får aldrig gurkaglass. Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i. Det kan vara pinsamt att glömma låsa dörren, Gabriel, när man ska hashtag kissa. Det kan det vara. Eller hashtag bajsa.
Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också.
Hashtag whoops, hashtag fail.
Hashtag sluta säga hashtag.
Hashtag okej. Skolan kan kännas tråkig och bråkig, läxor kännas som straff och vi får aldrig gurka glas. Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i.
Jag är tillbaka i skolan idag, för det är måndag! Jag också. Har du ätit många morötter så du kan se bra?
Nej. Och det där är faktiskt en gammal myt om att morötter ska vara bra för synen.
Är de inte det?
De är inte dåliga på något sätt, men det finns inget särskilt som gör att de skulle vara extra bra.
Nej.
Men det är många som fortfarande tror det. Kommer du ihåg varför?
Har du berättat det tidigare?
Ja, det har jag.
Jag har inte så bra minne, så jag har glömt bort det. Finns det någon grönsak som är bra för minnet?
Det vet jag inte. Antagligen gurkor.
Antagligen inte, eftersom du äter gurkor hela tiden men har dåligt minne.
Ja, men det är för att jag inte har någon hjärna.
Hade jag haft en hjärna och ätit massor av gurkor, då hade jag haft bra minne.
Ja, det är sant att det är lättare att ha bra minne om du har en hjärna.
Men morötter är bra för synen.
Morötter innehåller många nyttiga vitaminer som är bra för kroppen, och att sakna dem kan vara dåligt för synen i vissa extrema fall, men det är en gammal påhittad historia om att morötter skulle vara extra bra för att se i mörkret.
Jaså?
Och det var britterna som hittade på det under andra världskriget.
Varför det?
Jo, under andra världskriget så stred Storbritannien och Tyskland mycket med stridsflygplan mot varandra. Och det var en tid när mycket ny teknik utvecklades och brittiska ingenjörer hade uppfunnit ett radarsystem som de kunde ha på flygplanen för att se var de tyska flygplanen var någonstans.
Aha!
Tyskarna anföll ofta i mörkret och då släckte britterna ner hela städer för att det skulle vara helt mörkt och svårare för tyskarna att träffa rätt med bombplanen. Men de brittiska piloterna kunde se de tyska planen i mörkret tack vare det nya radarsystemet.
Ny teknik kan vara väldigt användbar.
Det kan den. Men britterna ville inte berätta om det nya radarsystemet, för de ville inte att deras fiender skulle känna till det.
Nej, precis.
Så istället spred de en lögn om att de brittiska piloterna äter jättemycket morötter som innehåller vitamin A som gör att de ser bättre i mörkret.
Va? Men egentligen var det radarsystemet som hjälpte dem se i mörkret, inte morötterna.
Ja, precis. Så det var så kallad krigspropaganda, en lögn som spreds för att förvilla fienden. Men den där historien finns kvar än idag. Många pratar fortfarande om att morötter är bra för att se i mörkret.
Tokigt faktiskt!
Eller hur?
Men kaninälskarens skämt var ändå logiskt. Morötter måste vara bra för synen, för jag har i alla fall aldrig sett en kanin med glasögon.
Kanske det, ja.
Det var många tokiga skämt idag. Ja tack, och många tokiga lagar.
Det är också ett väldigt tokigt avsnitt helt enkelt.
Verkligen. Och på torsdag är vi tillbaka med lyssnarfrågor.
Ja, inte. De närmsta veckorna kommer torsdagsavsnitten vara lite speciella.
Vadå? Jag studerar ju på universitetet samtidigt som jag gör kylskåpsradion och vissa veckor varje år mot slutet av terminen är stressigare än andra. Men det är väl ett tag kvar till sommaren?
Ja, men den här terminen är de första veckorna i maj som det är väldigt mycket som kommer på samma gång för min del. Så det kommer vara svårt att göra vanliga torsdagsavsnitt.
Kommer det ingenting på torsdagar?
Jo, något ska vi publicera ändå. Men antagligen blir det lite repriser och hopklipp från andra avsnitt.
Aha, men det kommer liksom ett nytt avsnitt i poddflödet som man kan lyssna på. Att man kan sätta på något nytt i alla fall.
Ja, det ska det göra. Det ska komma en ny publicering liksom. Även om det är lite gammalt material i det avsnittet. Men eftersom vi har gjort över 500 avsnitt så hoppas jag att det kommer sånt som många av er aldrig har hört tidigare ens.
Ja, tack!
Men nästa måndag är vi tillbaka med ett helt nytt avsnitt.
Hoho, jag längtar tills dess!
Det gör jag också. Och innan vi avslutar för idag så har vi massor av födelsedagshälsningar.
Oho, det är bäst i test!
Först skriver Evelina, 9, snart 10 år. Jag fyller år på söndag, men det känns som ingen vill fira mig. Snälla hjälp mig, snälla ta med mig.
Åh nej! Det där är en väldigt jobbig känsla.
Ja, det var verkligen tråkigt att höra, Evelina. Det är jobbigt att känna sig bortglömd,
det håller jag med om.
Men vi vill super mega gärna fira dig, Evelina. Och vi hoppas att du hade en fantastiskt bra födelsedag igår och blev ordentligt firad.
Ja tack! Ett gurkastiskt stort grattis önskar vi dig.
Det gör vi verkligen.
Jag hoppas att du fick känna dig omtyckt och älskad, för det är du.
Det är du.
Du är bäst i test till och med.
Ja tack, det vill vi hälsa till dig, Evelina.
Hoppas också du fick en mega super stor gurkaglasstårta igår.
Eller något annat som du tycker om.
Ja tack!
100 000 grattis på 10-årsdagen.
Wow, det är gurkastiskt att fylla 10 år.
Det gör du varje år, Oskar. Men det här var enda gången för Evelina. Och vi hoppas att det var en superbra födelsedag.
Grattis till dig!
Och sen så skriver gurkakakan 10 år. Jag hann inte vara med på skrattets gemenskap. Massa gråtande emojis. Det går säkert inte. Men kan ni göra något liknande igen, snälla?
Åh, jag fattar! Kan vi lägga till några inspelningar?
Vi kanske kan försöka göra så att vi lägger till några fler som säger gurkglass i den inspelningen. Vi kan försöka göra en redigering av låten.
Okej!
Så om ni vill spela in när ni säger gurkglass kan ni fortfarande göra det. Så försöker vi lägga på ännu fler ljud.
Woho! Skicka in det i det frågelådan. Alltså den inlägget som finns under frågelådan på samma sida som frågelådan. Men där under finns det ett ställe där det står skicka filer. Så kan ni lägga till din inspelning när du säger gurkglass där.
Ja tack, det kan ni göra. Sen står det, kan ni gratta mina kompisar i efterskott? Snälla, Stella 25-4, Nora 6-4 och Elin 30-3. Tack så mycket för att ni läste upp mig. Och till alla som blir mobbade eller sjuka eller ont någonstans. Kämpa, för du är bäst i test. Precis så som du är. Hur många hjärtan? Och så är det 1800 hjärtan.
Wow, vad uppmuntrande inlägg. Det var verkligen fint sagt.
Det var det verkligen. Och vi vill såklart gratulera dina kompisar i efterskott. Grattis Stella, Nora och Elin
i efterskott på födelsedagen. 100 000 grattis till er!
100 000 grattis. Hoppas ni hade härliga födelsedagar med mycket gurkaglass.
Ja, kanske det.
Eller något som ni tyckte om. Så att ni fick dagar när ni var riktigt glada och kände er omtyckta och älskade.
För det är ni!
Det är ni. Ha det bäst i test.
Stort grattis i efterskott!
Sen skriver Eir 100 000 år. Hej kylskåpsradon. Kan ni gratta min lilla syster på hennes födelsedag den 1 maj? Hon skulle bli glad. Hon fyller 5 år. PS hittar felet. Och så är det gurkor och glada sådana där typ partyhattar med gilanger och annat i.
Jag vet inte riktigt vad som kan vara fint. Jag tycker om gurkorna och jag tycker också om partyhattar.
Det gör det.
Och att fira. Och idag vill vi gratta lilla syster. Eller vänta nu. Vad är det för dag idag?
29. Och 1 maj är det på onsdag.
Åh! I förskott då. Inför onsdag vill vi säga grattis till lilla syster på födelsedagen!
Stort grattis på din 5-årsdag.
Hoppas den blir bäst i test. Och att du får äta så mycket gurkglass att magen exploderar.
Det låter inte så skönt kanske. Men vi hoppas att du får en härlig dag.
Ja, tack. Med mycket skratt och glädje.
Det önskar vi dig. Grattis på 5-årsdagen.
100 000 grattis!
Och bananen 100 000 år skriver... Jag fyller år 1 maj. Älskar er. Obs, choklad är äckligt.
Alltså, det håller jag faktiskt med om. Vi hoppas att du istället får 100 000 gurkaglassar på din födelsedag.
Det önskar vi. Eller bananer kanske.
Ja, det går också okej. Om du tycker om det.
Absolut.
Du fyller alltså 100 001 år. kanske en annan ålder skulle jag gissa. Men vi önskar dig 100 000 grattis på födelsedagen, bananen.
Ja, tack! Hoppas dagen blir bäst i test. Med mycket skratt och glädje hela dagen. Och att du känner dig riktigt omtyckt, för det är du.
Det är du. Stort grattis till dig, bananen. Och Gurkakungen och Gurkis, 100 000 år, skriver: hej, skulle ni kunna gratta vår mamma Klara som förlorade den 1 maj? PS. Hon har precis varit i Tanzania och när hon skulle ta ut pengar så fick hon ut 100 000 shilling.
Va? 100 000 pengar? Gabriel, jag vill bo i ett land jag kan få ut 100 000 pengar.
Det hade du tyckt om. Det är lite svårt här där vi bor nu, där det är euro. Och då är ju som 100 000 över 1 miljon kronor, nästan 1,2 miljoner.
Nej, det är för mycket pengar. Jag vill ha ut 100 000 nu.
Då kanske vi kan åka till Tanzania och ta ut de pengarna. Och såklart vill vi gratulera mamma Klara den 1 maj.
Stort grattis till dig!
Och Ivar, nu 11 år, skriver: kan ni ha vad händer och fötter? PS, jag fyller år 29 april.
Nej! Vi missade vad händer och fötter i dagens avsnitt.
Förlåt att vi inte hunnit ta med mer nyheter. Vi har pratat lite om EU-valet i alla fall och tokiga lagar. De var inte så nya i och för sig. Men lite om situationen runt Nilen också.
Det har du rätt i.
Men vi försöker komma ihåg det här och ha lite mer vad händer och fötter nästa vecka då, på måndag.
Okej, det ska vi komma ihåg.
Tack för det förslaget. Och vi vill säga 100 000 grattis på födelsedagen idag, Ivar.
Ja, tack! Hoppas du har en super, mega, duper, fantastisk, bäst i test, gurkastisk bra födelsedag.
Det önskar vi dig.
Med en gurkaglasstårta som är högre än Eiffeltornet. Och att du får klättra upp på Eiffeltornet och så hoppa ner i gurkaglasstårtan och åka igenom hela gurkaglasstårtan samtidigt som du äter gurkaglass på vägen ner.
Ja, kanske det. Eller så önskar vi dig något som du tycker om och att du får en superhärlig födelsedag.
Ja, tack. Ha det bäst i test.
Stort grattis, Ivar. Och Jackson Påskhare, påsk 8 år, skriver: jag fyller år den 30 april. Det är imorgon! Grattis.
100 000 grattis på födelsedagen, Jackson Påskhare. Hoppas du får en påskhärlig födelsedag.
Det önskar vi dig. Med mycket skratt och glädje och gurkaglass.
Eller något som du tycker om, det är också okej. Men jag önskar dig allt gott, alltså så gott som gurkaglass.
Ha en underbart härlig födelsedag.
100 000 grattis,
det önskar vi dig. Och vi önskar en fantastiskt bra vecka till alla er som lyssnar.
Vi tycker så mycket om er, tack för att ni lyssnat idag. På torsdag blir det lite så här ihopklipp av gamla avsnitt när Gabriel jobbar klart med sina skoluppgifter.
Så blir det.
Och så hörs vi igen i ett helt nytt avsnitt på måndag.
Jag längtar redan,
jag också. Ha en super mega duper gurkastisk bra vecka tills dess.
Det önskar vi er, så hörs vi snart igen.
Tack och hej, gurkapastej.
Hej då.